Vi ska läsa från psalm 148. Och jag har som överskrift: ära Gud och upphöj inte ert torn så högt. Och det kan man ju säga var en fin inledning av Malin här, för hon läste från psalm 96, vers 9-13, tror jag det var. Där fortsätter vi i samma tema här. Halleluja, prisa Herren från himlen, prisa honom i höjden. Ordet här för prisa, det är halal, det kan också översättas ära, berömma, alltså vi berömmer oss av Herren. Lova, lovorda, skryta kan ordet betyda, vi skryter över vad Gud har gjort och den han är. Att lysa eller att utstråla och ha klart ljus finns också i det här ordet. Och det är också det ordet som halleluja kommer ifrån. Som ju betyder prisa Herren, eller prisad vare Herren, ärad vare Herren. Prisa honom alla hans änglar, prisa honom hela hans här. Prisa honom sol och måne, prisa honom alla lysande stjärnor. Prisa honom ni himlars himmel och ni vatten ovan himlen. Ja, det ska prisa Herrens namn, ty han befallde och det blev skapade. Han gav dem deras plats för alltid och för evigt. Han gav dem en lag som ingen överträder. Prisa Herren från jorden, ni havsdjur och alla djup. Eld och hagel, snö och töcken, du stormande vind som uträttar hans befallning. Ni berg och alla höjder, ni fruktträd och alla sedrar, ni vilda djur och all boskap, ni kräldjur och bevingade fåglar. Och det är som det står i Romarbrevet 1, att hela skapelsen vittnar om Guds eviga makt och gudomliga natur. Allt han har skapat. Och nu kommer uppmaning till alla människor i vers 11. Ni jordens kungar och alla folk, ni förstar och alla domare på jorden, ni ynglingar och unga kvinnor, ni gamla med de unga, prisa Herrens namn, ty endast hans namn är högt. Och namnet, det vet vi, det känner vi, det är Jesus eller Yeshua på hebreiska, som ju också betyder frälsning. Hans majestät når över jord och himmel. Han har upphöjt ett horn för sitt folk, till en lovsång för alla sina fromma, för Israels barn, det folk som står honom nära. Halleluja. Ordet för horn är keren på hebreiska. Horn eller kulle, som det också kan översättas. Och det står bildligt för ära, styrka, kraft och även för härskande. Och vi läser om horn också i psalm 75 från vers 3. På den tid jag har bestämt ska jag fälla en rättvis dom. Jorden och alla som bor där kan vackla, men jag har gjort dess pelare stadiga. Sela. Stanna upp och tänk efter. Sela betyder ju det. Jag säger till det övermodiga, var inte övermodiga. Och till det ogudaktiga, upphöj inte hornet, höj inte ert horn så högt, tala inte så trotsigt och fräckt. Alla det ogudaktigas horn ska jag hugga av, men den rättfärdiges horn ska bli upphöjt. Och här förstår vi att höja sitt horn här betyder självupphöjelse, upphöja sig själv eller att uppträda arrogant och trotsigt mot Gud, mot himlens Gud och skaparen. Och det här bibelversen här från psalm 75, det är ju ungefär samma innehåll, samma innebörd som Jesus säger i Lukas 14:11. Ty var och en som upphöjer sig skall bli förödmjukad eller nedkastad, som det också kan översättas. Men den som ödmjukar sig skall bli upphöjd. Och i Filipperbrevet 2 och från vers 5 där beskriver ju Paulus, uppmanar oss, var så till sinne som Kristus Jesus var. Och han skriver vidare där att han ödmjukade sig och var lydig ända in till döden på ett kors. Därför, står det, därför har Gud upphöjt honom över allting och så vidare. Psalm 89 och vers 18. Ty du är deras styrka och prydnad, genom din nåd upphöjer du vårt horn. Den är Gud, så att säga, upphöjer. Att följa Jesus betyder att ödmjuka sig och att bara upphöja Jesus och hans namn. Inte sitt eget namn. Inte ens församlingens eller kollektivets eller vad man nu kallar det. Eller människors namn. För många år sedan reagerade jag väldigt starkt på det som jag har varnat för många gånger. Och kanske särskilt därför när Gud ger en personlig tilltal, en personlig varning, så lever man med det hela livet. Och det blir extra starkt. Det var en folder av Bill Hybels och ledarskapskonferens, Global Leadership Summit. Församlingen är världens svar, stod det. Och det vände sig direkt inom mig. För hur man än vänder och vrider kan man aldrig säga så. Aldrig. Vi läser Uppenbarelseboken kapitel 2 och 3. Församlingen kan vara katastrof, den kan vara avfallen, den kan vara kall, den kan vara andligt död, den kan vara ytlig. Det är Jesus och bara han som är världens enda svar. Nu i dagarna den här månaden, jag har inte kollat så noga på datum, men man har då samma sorts konferens i Sverige på olika platser. Och det var en artikel som beskrev det här, och det fanns oro i Norge när Pingströrelsen har detta Global Leadership Summit GLS 2019. En av talarna heter Daniel Strickland, som uppmanar Pingströrelsen att närma sig katolska kyrkan, men inte bara det utan också andra religioner. Och öppet på sin Facebook-sida så talar hon om att hon praktiserar yoga. Jag gick in och tittade på det här lite närmare på GLS 2019 i Sverige och såg på beskrivning och presentation av talarna. En motivationstalare, näste en av de mest inflytelserika på Wall Street. Näste talare en expert på prestationsutveckling och rådgivare till företag och idrottare runt om i världen. En annan har platsat som en av de mest inflytelserika mörkhyade cheferna i företagsvärlden i USA. En annan, en ledarskapsexpert i USA med bästsäljande böcker, vilka flera har naturligtvis. En annan är en världskänd konsult som har i uppdrag att hitta företagens potential. Och en annan lär ut globalt ledarskap och kulturell intelligens. Det här är väldigt världskända människor i världen, alltså bland toppar i denna världen, som man lyssnar på ska undervisa pastorer och andra ledare, präster och pastorer i ledarskap. Där har man i Smyna, Göteborg, Livets Ord, Uppsala, Kungsporten, Huskvarna, Ryttargårdskyrkan, Linköping och några till. Varningstriangel här alltså. För här uppmanas att upphöja sig själv. Göra sig ett namn. Du kan vinna. Du kan bli. Och människor äras i detta. Hur började det här då? Ja, vi som var med på 90-talet, vi vet hur det lät. När kyrkornas medlemsantal börjar minska. Och Bill Hybels uppmana. Ni måste göra något nu. Annars finns ni inte ens kvar om 20 eller 30 år, vad det var. Så slog man in på en annan väg än den smala vägen, än korsets väg. Utan ödmjukhet inför Gud så öppnar man för världens ande alla de här impulserna. Och så säger man ju också ofta då, du måste överlåta dig till församlingen. Det är populärt att säga. Men egentligen kanske det betyder, du måste överlåta dig till vårat program. Bibeln säger att du ska överlåta dig till Jesus. För det är förutsättningen att det överhuvudtaget ska kallas församling och inte ett företag. Profetiskt står horn också för kungar och ledare med riken. Och det är därför det står Guds horn. För Jesus är Guds horn. Kungars kung. Herrars herre och kungars kung. Den högste kungen. Vi går tillbaka till första Mosebok. Där vi kan läsa om Nimrod. Som var den första världshärskaren. Den första globalisten. Den första som upphöjde sitt horn högt inför Herren. Första Mosebok 10. Men jag läser inte mycket där. Men det står i vers 9 att han var den första som fick stor makt på jorden. I 1917 års översättning står det den första som upprättade ett välde på jorden. Han var en väldig jägare inför Herren. Och i grundtexten finns ordet väldigt mäktig och tyrann eller krigare. Namnet Nimrod betyder rebell eller upprorisk. Och det var ju passande i hans fall. Och i vers 10 så kan vi läsa hans rike hade sin början i Babel. Och det här var bakgrunden sen till det vi läser om i kapitel 11 om Babels torn. Där kan vi också läsa att Gud förbistrade språket och spred ut människorna på det sättet över jorden. Och Herren sa, detta är deras första tilltag och härefter ska ingenting vara omöjligt för dem, vad de än beslutar sig för. Ordet där kan i sig har översättningen har också betydelsen att utarbeta en plan eller en agenda. Det känner vi igen i våra dagar. Ja, ja, Bibeln är lika aktuell idag. Alltid, i alla tider. En utarbetad plan eller agenda, en föreställning man har, men någonting man föreställer sig, en inbildning betyder ordet. Och i detta fallet är det ju en ond plan. För det är inte nödvändigtvis att det är ont i själva ordet, men i sammanhanget så är det en ond plan, ett ont syfte som det också betyder. Babel, det namnet, det betyder ju förbistring och förvirring. Det vet vi, det står tydligt och klart i bibeltexten. Och roten till Babel är Balal, som betyder att svämma över eller att smörja. Då syftar det ofta på olja, att blanda eller mingla, foder eller att förväxla. Och för en del år sedan gjorde jag en uttydning, en definition av det här ordet med hjälp av de här olika betydelserna i grundtexten. Blandreligion, mingel, alltså att blanda foder eller mat. Och en falsk smörjelse, där är oljan. En oren ande alltså. Leder till förväxling. Av vad då? Jo, av sanningen. Och därför svämmar laglösheten över. Gud tillåter ett sista uppror. Ett sista Babel eller Babylon. Som vi läser om på morgonboken. Och som går som en tråd genom det profetiska ordet i Bibeln. Och globalismen, den är beskriven i Bibeln där vi ser idag med egna ögon, läser och hör om. Människan, mänskligheten ska rädda sig själv och planeten. Ekonomiskt, politiskt, religiöst, alltså 666, människans tal. Utan Guds frälsning, utan Jesus, men i en hållbar utveckling så kallad, som då är humanism. Eller kallas humanism. Jag skrev och jag sa det i en predikan för ett par år sedan. När jag hörde de här orden hela tiden återkommer hållbar utveckling. Det finns bara en hållbar utveckling och det är Guds rike. Som får sin fullbordan när Jesus kommer tillbaka. När kungen kommer, Guds horn. Den enda hållbara utvecklingen som finns överhuvudtaget. Hur löd då ropen i Babel? Babels torn. Låt oss göra oss ett torn som har sin spets eller sitt huvud, sin ledare i himlen. Låt oss göra oss ett namn. Man ropade alltså efter en diktatorisk konstruktion som upphöjer sig till Gud eller till gudar. Det är vad det handlar om. Och när man nu vill samla alla religioner, vem är personen som är bäst på det? Ja, det är ju givet, för det är ju påven i Rom. Naturligtvis. Och nu i februari 2019 så har vi kunnat läsa om en hel del som pågår. Bara senaste tiden. Det har ju pågått genom ganska många år. Påven och den mest betydelsefulla imamen inom sunni-islam skrev på ett historiskt interreligiöst dokument till en världsreligion i Abu Dhabi. Det var 4 februari. Enligt brittiska nyhetskällor var detta avtal gjort med representanter från alla religioner. Påven uppmanade alla att skaka hand, omfamna varandra, kyssa varandra och be med varandra. För enligt påven tror alla på samma Gud. Pluralism och mångfald av religioner är Guds vilja, sa han vid ett annat tillfälle. Det sa han även här förresten. Ett gemensamt uttalande av påve Franciscus och av den här storimamen. Pluralism och mångfald av religioner är Guds vilja. Och några dagar senare så talade han till globala politiska ledare på världstoppmötet i Dubai. Eller världsregeringsmötet som det kunde översättas på svenska. Där han betonade behovet av mer global enhet och global religiös enhet. Citat. Religiöst uppförande måste renas från att döma andra eller se dem som motståndare. Vi kan inte tala om hållbar utveckling utan mer tolerans. Och jag vill bara lägga till ett citat ur en artikel här i Sverige där, som heter Svenska kyrkan har gått i fällan. Skriven av Sameh Egyptson, forskare i interreligiösa relationer. I religionsdialogens namn har islamiska fundamentalister utnyttjat den svenska teologernas välvilja till dialogsamförstånd för att skapa en egen politisk och ekonomisk makt i Sverige. Detta beskrivs alltså genom infiltration, mission och dialog. Chefsteologen för muslimska brödraskapet skrev strategin för den islamistiska rörelsen och talade då om eskatologisk tamkin. Detta innebär att alla religioner och livsåskådningar i en gudsplan ska underkasta sig islam och dess sharia-lagar. Det är bra att veta vad muslimerna, de höga muslimerna här har för plan. Även i Sverige. Vill man tro på lögnen kan man ju fråga sig. Vill man verkligen tro på detta? Ja, Gud svarar med att sända villfarelsens makt, läser vi andra Thessalonikerbrevet 2. Och den andemakten är stark. Den laglöses ankomst är ett verk av Satan. Alltså en sista global agenda, världsregering och världsledare. Som då utgör antikrist och den falske profeten som hejar på. Och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken under och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade. Eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den så att de kunde bli frälsta. Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten. Det är inte så att Gud vill att någon går förlorad. Han vill att alla ska bli frälsta. Men han ställer människan inför ett val, och det gäller oss alla, för att avslöja våra hjärtan. Vad väljer vi? Gud utlämnar alltså den människan som hellre väljer och vill tro på lögnen. Utlämnar han till det man redan har valt och det man vill tro. Till sina egna begär till orättfärdigheten. Som vi läste, den att njuta av orättfärdigheten. Ordet orättfärdighet, adikia på grekiska, betyder också lagöverträdelse eller synd då. Att bryta Guds bud, sanningen. Eller att få något på ett oärligt sätt kan det också betyda. Definitionen kan man ju säga är motsatsen till rättfärdighet. Rättfärdighet är att formas enligt Guds vilja, enligt Guds karaktär och principer. Och orättfärdighet är ju motsatsen, att inte formas av Guds karaktär och principer, av hans vilja. Men vi läser också avslutningen på kapitlet i andra Thessalonikerbrevet 2 där, vers 15. Stå alltså fasta och håll er till det lärdomar ni har fått, muntligt eller genom brev. med andra ord, håll er till Bibeln. Håll er till Guds ord. Må vår Herre Jesus Kristus själv och Gud vår Fader, som har älskat oss och i sin nåd gett oss evig tröst och gott hopp, uppmuntra era hjärtan och styrka er till allt gott i ord och gärning. Det är rättfärdighet det. Det är vad rättfärdighet handlar om. Att formas av Guds vilja. Han formar våra liv. När vi väljer, vi vill hålla oss till honom. Vi vill tro på sanningen. Vi älskar Jesus. Vi älskar ditt ord. Vi vill älska sanningen. Bevara oss Herre och led oss. Led oss på din väg. Och det här är uppmaning till oss alla att vi lever i överlåtelse och helgelse så att djävulen helt enkelt inte har några hållhakar i våra liv. Något begär som han kan binda oss och hindra oss i. Att vi är fria från begär efter makt eller positioner eller rikedom eller människors beundran och ära eller vad det nu än är som finns i den onda naturen så att säga, den synda naturen. Det sista globala världsherraväldet kommer att ha, får jag säga, 10 horn. Och vi läser från Daniel kapitel 7 och från vers 7. Sedan fick jag i min syn om natten se ett fjärde djur, mycket förskräckligt, fruktansvärt och starkt. Det hade stora tänder av järn, det uppslukade och krossade och det som blev kvar trampade det under fötterna. Det var olikt alla de tidigare djuren och hade 10 horn. Ni kanske har märkt att man idag börjar faktiskt tala om diktatoriskt tvång för att driva igenom FNs agenda 2030. En världsregering med globalismen. Det är ganska talande när man läser beskrivningen här i Daniel, det Daniel beskrev profetiskt. Sen står det här om att profeten Daniel såg ett litet horn stiga upp och ta makt genom list och slughet, det ord som finns i grundtexten. Jag läser inte alla bibelversar. Han utger sig för att stå för fred, men han hädar Gud. Med andra ord, antikrist. Och vi går till Uppenbarelseboken 17 och från vers 3. Johannes beskriver, i anden förde han mig då bort till en öken och jag såg en kvinna sitta på ett scharlakansrött vilddjur. Och det här är ju samma, fast i ett annat perspektiv. Det är samma som skökan Babylon som samlar alla falska religioner. Moder till alla skökarna på jorden står det. Det här samlas alla falska religioner och troismer och trosuppfattningar. Och vilddjur, som det står här, ordet på grekiska är tera. Och det är terion, menar jag. Terion. Och det kommer från ordet tera som betyder jägare eller jakt. Och går tankarna tillbaka till Nimrod. En mäktig eller tyrannisk jägare inför Herren, som det stod. Denna kvinna som var fullt med hädiska namn och hade 7 huvuden och 10 horn. Och här har ju vi tagit upp, Janne och jag, i den här serien Ändens tid som vi började med för många år sedan. Så tog vi upp tolkningen från Irving Baxter i USA. Att det går att se parallellen till den röda hästen. Marxist-kommunistisk agenda. Alltså ett rött vilddjur här. En andemakt är ju, hästarna är ju andemakter. Jag tar inte alla bibelord här, men det går att lyssna eller läsa från Ändens tid i så fall. För vi vet att Satan vill skapa ett fredsrike. Utge sig för att skapa ett 1000-årsrike. En ny världsordning, New World Order. En guldålder kallar man det. Inom New Age, nyandligheten. Där människan upphöjer sig till Gud. Politiskt, med början i EU och vidare i FN. Det här uttalat alltså, det här tar vi upp i Ändens tid, Janne och jag. Uttalanden som globalister själva har sagt. Börjar i EU och vidare i FN globalt. Det var planen. Och de här 10 hornen då, ja det får vi se. I det riket står det. Här är det inte helt säkert. Kommer det i det återuppståndna romarriket? Eller har det att göra med FN som redan har delat in världen i 10 delar? Där varje del kan få en kung, så att säga, ett horn. Vi får se. Det här ska i alla fall föregå antikrist framträdande. Det är viktigt att veta. Det står också här i Uppenbarelseboken vidare i kapitlet där, 17, i vers 14. De ska strida mot lammet och lammet ska besegra dem tillsammans med det kallade utvalda och troende, eftersom han är herrarnas herre och konungarnas konung. Men drog Guds horn, Jesus, kungen, träder fram. Daniel bad ängeln om förklaring på den här synen. Och i vers 21 i Daniel 7 läser vi: det hornet hade jag också sett föra krig mot det heliga och besegra dem. Det är det som beskrivs som en världsledare, en antikrist. Och går vi till Uppenbarelseboken, jag bara nämner det där, i Uppenbarelseboken 13 så ser vi parallellen där. Och åt vilddjuret gavs makt att strida mot det heliga och besegra dem. Och det fick makt över alla stammar och folk och språk och folkslag. Alltså det får global makt, precis som man säger idag. Men de som följer lammet vinner faktiskt den verkliga segern. För att detta sista globala världsrike, detta sista Babylon, vinner seger. Det betyder ju enbart att de får politisk makt. Men den verkliga segern, det vinner de som följer lammet. Det övervann honom genom lammets blod, läser vi Uppenbarelseboken 12 och 11. Och genom sitt vittnesbörd ord. De älskade inte så sitt liv så högt att det drog sig undan döden. Det är detsamma som att ha Kristi sinnelag. Vi uppmanas att ha Kristi sinnelag. Jag dör hellre än att jag överger Jesus. Jag dör hellre. Det kan vi redan nu ha det sinnelaget. Jag dör hellre än att jag kompromissar här. För jag vet vem som är segraren. Jag vet vem man är. Jag vet vem jag tror på. Och tillbaka där i Daniel 7 och vers 22. Till dess att den gamle kom, det är ju fadern det syftar på, och domen föll till förmån för den högstes heliga, och tiden var inne då det heliga fick ta riket i besittning. Nu är Guds tid inne. Jesus kommer tillbaka och slår ner alla antikristna horn, så att säga. Då svarade han: det fjärde riket betyder att ett fjärde rike ska uppstå på jorden. Ett som är olikt alla de andra rikena. Det ska uppsluka hela jorden och trampa ner och krossa den. Kommer det igen. De 10 hornen betyder att 10 kungar ska uppstå i det riket. Och efter dem ska en annan uppstå, som ska vara olik det förra och som ska slå ner 3 kungar. Denne ska tala mot den högste och ansätta den högstes heliga. Här har vi antikrist. Han ska sätta sig i sinnet att förändra heliga tider och lagar, och det ska ges i hans hand under en tid och tider och en halv tid. Om det är bokstavligt är det 3,5 år. Men dom ska hållas och hans välde ska tas ifrån honom, och han ska fördärvas och förgöras i grund. Vad stod det? Vad sa Jesus? Den som upphöjer sig. Och i andra Thessalonikerbrevet 2:8. Men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra, när han visar sig vid sin ankomst. De här 7 huvudena, det tar jag inte upp här. Det finns text på hemsidan sen där jag tar upp det. Tolkning av det också. Det finns lite mer där att läsa. Nu vet vi att det är så att världshärskare, globalister, de vill lägga alla länder under sig, hela världen om de kan. Och då vill man utplåna alla gränser. Då är frågan, är det Guds gränser som gäller eller ska det vara gränslöst? Vi ska läsa om en världshärskare, Assurs kung, eller kungen i Assyrien, från Jesaja 10 och vers 12. Men när Herren har fullbordat allt sitt verk på Sions berg och Jerusalem, ska jag ställa Assurs kung till svars för frukten av hans hjärtas övermod och hans stolta ögons högmod. Ty han säger: med min hands kraft har jag utfört detta, och genom min vishet, eftersom jag är så klok. Hör, han upphöjer sitt horn högt här. Jag tog bort folkens gränser. Jag plundrade deras skatter. Som den mäktige störtade jag härskarna. Min hand har funnit folkens skatter. Liksom i ett fågelbo där alla övergivna ägg är samlade, har jag samlat hela jorden. Det fanns ingen som rörde en vinge eller öppnade näppen och pep. Ja, var fanns föräldrarna som skulle skydda de där äggen? Var finns de ledare som ska skydda sitt folk och land idag? Det är inte egoism att först och främst se till sitt eget folk och land. Det är en ledares skyldighet. Här var Assyrien ett redskap, ett domsredskap i Guds hand. Men här upphöjde man sig själv till Gud. Och därför kom domen från Gud. Han slår ner hornen. Bibeln säger att det är Gud som har utstakat gränser, även nationsgränser. Jag har varit i häftiga diskussioner sista året om detta. Så jag har grävt fram en del bibelord. Apostlagärningarna 17 och 26. Och han har av en enda människa skapat alla människor och folk för att de ska bo över hela jorden. Han har fastställt bestämda tider och utstakat de gränser inom vilka de ska bo för att de ska söka Gud. Ordspråksboken 30 och 4. Jag hoppar här nu lite i olika bibelverser. Vem har fastställt jordens alla gränser? Vad heter han? Och vad heter hans son? Det vet du ju. Det är lite att tänka på för judar när de läser ordspråksboken. Som inte är Jesus troende alltså. Då kan man få höra, men det gäller inte landsgränser. Och någon påpekar, jo men det var ju floder och det var liksom kustgränser. Ja visst, men det utgjorde ju ofta gränserna. Det är ofta så att det utgör en gräns, en flod eller en kust eller något. Men nu är det så att det står mer om gränser. Och bevisar att det också gäller landsgränser. Fjärde Mosebok 33 och 53. Det sa Herren till Israels folk. Ni ska erövra landet och bosätta er där. Ty jag har givit landet åt er till besittning. Femte Mosebok 32 8. Där den högste gav arvslotter åt folken. När han spred ut människors barn. Då utstakade han gränserna för folken. Efter antalet av Israels barn. Femte Mosebok 2 och 5. Det handlar här om Edom. Herren säger, ni ska inte inlåta er i strid med dem, ty av deras land ska jag inte ge er en så mycket som en fotspredd, eftersom jag redan har givit Seirs bergsbygd till besittning åt Esau. Det gäller landsgränser eller nationsgränser. Och i vers 9, Herren sa till mig, du ska inte angripa Moab eller inte låta dig i strid med dem, till deras land ska jag inte ge dig något till besittning, eftersom jag redan har givit Ar till Lots barn. Sen vet vi genom historien, genom Bibeln, att gränser inte är statiska utan de har ändrats beroende på hur Gud har dömt folk och nationer. Jeremia 51 och 37. Och Babel ska bli en stenhög. Ett tillhåll för schakaler till häpnad och förakt. Ingen ska bo där. Det var det gamla Babel. Kommer upprepas. Femte Mosebok 2 och 21 om Rafaena. Det var ett folk som var stort, talrikt och resligt som anakiterna. Men Herren förgjorde dem för ammoniterna som fördrev dem och bosatte sig i deras land. Ja, det finns mer bevis för att det är Gud som har satt landsgränser och nationsgränser. Men det största och viktigaste argumentet, anser jag, som gjorde att jag, tror jag, vann varje debatt eller diskussion om detta, det är hur skulle Guds löften till Israels folk kunna uppfyllas om alla gränser tas bort? Vem ligger bakom att man vill ha bort alla gränser? Det är djävulen. Det är Satan. Hesekiel 11 och 17. Ett av många verser. Så säger Herren, Herren. Jag ska samla er från folken och föra er tillbaka från de länder dit ni har blivit kringspridda. Och jag ska ge er Israels land. Israel är ett tecken och ett vittnesbörd om Guds makt och att Guds ord är sant inför hela världen. Sen är nationsgränser ett skydd. Och det visar också vilka länder var råder mest frihet, rättvisa, jämställdhet. Är det i muslimska eller buddhistiska, hinduistiska, kommunistiska? Nej. Det är i de länder som kallas judiskt kristna. Där Guds ord, där budorden, de 10 budorden ligger eller åtminstone har legat som grund i lagen. Den som vill blanda och mingla, sanning och lögn, det är som sagt Satan, djävulen. Så läser vi Romarbrevet 8 om att hela skapelsen längtar efter Jesus, sin kung, och hans återkomst. Vers 19. Ty skapelsen väntar ivrigt på att Guds barn ska uppenbaras. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen. Alltså under tomhet, under meningslöshet. Inte av egen vilja utan genom honom som lade den där under. Ändå finns det hopp om att också skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas. Jesus kallar det för födslovåndor i den sista tiden. Och inte bara den, utan också vi som har fått anden som förstlingsfrukt. Vad är det? Jo, det är förskott på arvet. Också vi suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kropps förlossning. Det är den första uppståndelsen och förvandlingen när Jesus kommer tillbaka. För Jesus arvingen, han är arvingen och vi ärver i tron på honom, inget annat. Hebreerbrevet 1:1. Sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin son. Honom har han insatt till att ärva allting och genom honom har han också skapat världen. Det här är livsviktigt idag, att vi inte upphöjer oss. Att vi inte följer den strömmen som vill upphöja sig och upphöja sitt horn. Och tro och säga att vi ska få herravälde här och nu. Det är livsviktigt att vi förstår att ödmjuka oss inför Herren. Romarbrevet 8, vers 16. Anden själv vittnar med, eller tillsammans med, vår ande att vi är Guds barn. Men är vi barn är vi också arvingar, Guds arvingar. Och Kristi medarvingar. I tron på honom. Lika visst som vi lider med honom. Det är nutid. För att också bli framtid. Förhärligare med honom. Jag hävdar att den här tidens lidande väger lätt. I jämförelse med den härlighet som kommer att framtid uppenbaras och bli vår. Det här kan man kalla Guds vågskål. Med nöd och nåd. Antikrists ande kommer att föra samman och håller på att föra samman alla som tar avstånd från Jesu försoning, från korsets innebörd. Det gäller också de som säger allt här och nu. Jesus led för att vi ska slippa lida. Vi ska ta herravälde nu. Det är köttets sinnelag. Det är att bevara sitt liv. Den som upphöjer sig kommer att följa antikrist ande. För köttet vill stiga upp och upphöja sig och ta makt. Upphöja sitt horn. Och det är alltid det starka som tar över om det inte stoppas. Köttet måste stoppas i våra liv. Det måste korsfästas. Läser vi. Annars tar det över precis som det är med villolärare. Och ibland tillåter Gud att vi kraschar. För att göra oss mottagliga för hans nåd. Visst är det så. Galaterbrevet 5:24. Det som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Om vi har liv genom anden, låt oss då även följa anden. Den som ödmjukar sig med andra ord följer Jesus och blir upphöjd i och av honom när han kommer. Och anden kommer vår svaga till hjälp, står det. För det ödmjuka ger han nåd. Jag får nog hoppa över en del här, men jag ville nämna två personer. Men jag tänkte, ville ta fram Jobb, för han tyckte att Guds vågskål vägde alldeles för tungt. Nödens skål, den var så tung i hans prövning. O, att min sorg kunde vägas, säger han i Jobb 6 och 1 och 2. O, att min sorg kunde vägas som en olycka läggas i samma vågskål. Den är nu tyngre än havets sand, därför kan jag inte styra mina ord. Och i kapitel 16 och vers 15, den uttrycker jag bär säcktyg hopfäst över min hud och har sänkt mitt horn i stoftet. Jag får ingen rast, skriver han på ett annat ställe. Ingen ro, ingen vila. Ångest kommer över mig. Hur var det nu ställt med Jobb? Ångest? Hade han inte frid med Gud som vi läser om att vi ska äga? Romarbrevet 5:1. Då vi alltså har förklarats rättfärdiga och tro har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i. Och vi jublar i hoppet om Guds härlighet, men då vi ärar Gud. Men vad är då frid med Gud? Jo, det är ett tillstånd. Att ha frid med Gud är ett tillstånd. Det handlar inte om känslor, för de kan gå upp och ner. De kan variera. Man kan ha ångest men ändå ha frid med Gud. För jag hör att det är många falska anklagelser idag mot kristna som är sjuka, som är prövade svårt. Som blir anklagade på olika sätt. Av andra kristna. På felaktigt sätt. Men att ha frid med Gud är att ha en rätt relation med Gud. Det hade Jobb, trots det han kände och kämpade med och det han upplevde. Ärade Jobb Gud? Ja, det gjorde han. För han vägrade att lämna Gud ryggen. Förbanna Gud och dö, sa hans hustru en gång. Hon hade gett upp. Du talar som en dåraktig kvinna, sa Jobb. Och vill inte lyssna på henne. Men hur gick det med Guds vågskål då? Vilket väger tyngst i slutändan, nöd eller nåd? Ja, det står ju att Herren välsignade slutet av Jobbs liv mer än början. Och det är inte självklart att vi får se den uppfyllelsen här i jordelivet alltid. Men vi vet att den mörka tunneln har ett slut och att ljuset bryter fram. Satan var ute efter att Jobb skulle sluta att ära Gud. Men Gud hade ett underbart syfte med allt sammans. Han ville göra ett djupare verk i Jobbs liv för att välsigna honom ännu mer. Och Jobb fick överlåta sig djupare till Herren. Likaså står det om Abraham att han inte tvivlade i tro på Guds löfte utan blev istället starkare i tron, ty han ärade Gud. Han var övertygad om att vad Gud hade lovat, det var han också mäktig att hålla. Därför räknades det honom till rättfärdighet. Att ära Gud är alltså inte bara tillbe, lovsjunga, be och så vidare. Att ära Gud, det är att mitt jobb var uppriktig inför Gud. Det är att vänta på Gud. Det är att tacka och tillbe och förtrösta. Även om vi inte ser bönesvaret än. Vi kan tacka ändå. Att ära Gud är att lita på att Guds tid är bäst och Guds sätt är rätt. Det är att lita på hans ord, att det är sant. Och det är att ödmjuka sig under Guds vilja och överlåta sig helt åt honom. Och inte ge upp, utan hålla ut. Och det uppmanas vi till. Och till sist då, Johannes i Uppenbarelseboken 5:6. Han såg, står det, ett litet lamm som såg ut att ha varit slaktat. Och det står att det hade 7 horn. Och 7 är fullkomlighetens tal. Det är samma beskrivning som det Jesus säger. Mig är given all makt i himmel och på jorden. Vi upphöjer inte vårt eget horn. Vi upphöjer bara Guds horn. Jesus Kristus. Amen.